Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Möt löparen. Och det här är en podcast för löpare, av löpare, gjord av mig, Marcus Åberg. Jag finns på Instagram där jag heter Åberg Marcus, och tveka inte att höra av dig till mig om du sitter inne på något tips på någon person som jag borde träffa och prata med. Den här gången ska ni få träffa Erika Lindeblad. Hon har haft en lång resa till där hon är idag. I tonåren så drabbades hon av ätstörningar och har fått kämpa sig tillbaka och känner idag att hon är frisk och fri från sina ätstörningar och problem. Det här blev ett intressant samtal där vi pratade om vad som fick det att vända för henne, hur hon tränar idag och hennes syn på kost idag. Och vad som har gjort att hon har kommit så långt i sin bearbetning. Jag har inte så mycket mer att säga, utan jag tycker att vi kastar oss rakt in i vårt samtal. Jag ger er ingen mindre än Erika Lindeblad. Nu kör vi! Erika Lindeblad, varmt välkommen till Möt löparen.
Hejsan och tack så mycket.
Hur är läget med dig då?
Jo, men det är fint tycker jag. Jag har precis varit ute på en liten distanspass. Och det var härligt, så att jag har mycket energi nu.
Ja. Hur är det, tycker du att det är att springa så här på hösten?
Jag gillar hösten. Det är nog favoritårstiden att springa i. Det är skön luft och inte för varmt, inte för kallt.
Ja.
Ja, så jag gillar hösten. Jag brukar ha en bra träningsperiod under hösten, så att
Om det brukar ofta vara så att många löpare uppskattar hösten väldigt mycket.
Ja. Jag var mycket att jag gillade löpningen på sommaren ett tag, men nu har det varit så himla varmt de senaste somrarna, så att jag föredrar nog hösten.
Men jag brukar alltid ha ungefär samma första fråga i mötlöparen, som den här gången blir då: vem är Erika Lindeblad? Och då får du svara på den helt enkelt.
Ja, vem är jag? Ja, jag bor för tillfället ute i skogen i ett litet hus tillsammans med min sambo, och vi har en liten hundvalp. Jag är ifrån Kalmar kan man väl säga, men nu bor vi ungefär 20 minuter ifrån Kalmar. När jag inte tränar så jobbar jag för tillfället på XXL, Sport och Villmark, på lagret där. Och så har jag nyligen, eller i våras, utbildat mig till idrottsmassör. Så jobbar med massage och behandlar framförallt idrottsmänniskor som behöver hjälp med det. Och är just nu på IFK Kalmar och hjälper de spelarna. Och så har jag även börjat plugga lite idrottsvetenskap, så att det är många bollar i luften nu känner jag, men jag slutar på XXL snart, så att så det är många bollar i luften hos mig just nu, och men jag gillar det. Det är väl lite sånt som jag är som person också, så att det känns ändå bra. Ja, jag är 29 år gammal och jag har väl sagt det mesta, tänker jag.
Men hur är det då att jobba? Har du alltid varit så intresserad av träning och idrott? Jag tänker, just i och med att du också nu läser idrottsvetenskap och sen även masserar, eller har du idrott alltid?
Ja, men det skulle jag väl säga. Alltså, jag har spelat fotboll sedan jag var 7 år. Och sen började jag med löpningen när jag var runt 20. Men har egentligen alltid gillat att springa. Gillade väl försäsongerna mer än själva säsongerna när man fick springa mycket på... ja, men köra mycket löpning på försäsongerna och sådär.
Ja.
Så... ja, men jag har väl alltid varit väldigt idrottsintresserad och gick hälsa idrott på gymnasiet. Och, så det är mycket som har gått i idrottens tecken, så att säga.
Ja. Så när alla andra i laget egentligen såg fram emot säsongen, fotbollssäsongen, då var du den som såg fram emot försäsongen, eller?
Exakt så var det. Ja, nej, men jag gillade det och jag var ganska bra på det också, så att... jag var helt okej på fotboll också, men jag var nog bättre på att springa, tror jag.
Vad hade du för position då i fotbollen?
Mitt och yttermitt. Just för att jag var löpstark och gillade att springa.
Ja, det brukar ofta vara så där. Jag vet att jag har intervjuat fler som också har spelat fotboll. Som även de har haft en yttermittfältsposition. Det känns som att man inte har bollen så mycket, men man får springa mycket upp och ner.
Ja, precis. Man slår något inlägg någon gång ibland. Och, ja. Men annars så springer man mest.
Ja. Men hur kom du in på löpningen då?
Ja, men min lilla syster har hållit på med friidrott sen hon var jätteliten. Ja, men sen behövde de någon som sprang 5000 meter på en lagmatch. Och då så sa min syster, men min stora syster, hon kan säkert göra det, hon gillar att springa. Då fick jag frågan om jag ville vara med, och så var jag med, och så vann jag den tävlingen eller den grenen i lagmatchen. Och kände väl att det här var ju roligt. Men under den tiden så var jag även sjuk i min ätstörning som jag har haft tidigare. Så jag fick väl inte börja träna friidrott just där och då, eller löpning då. Och jag spelade inte fotboll längre, för det hade jag lagt av med. Så det blev väl en slags morot till att ta mig ur min ätstörning egentligen. Och börja träna löpning. För den tränaren som ville börja träna mig, han ville inte ta sig an min träning förrän han visste att jag mådde bra och att jag var frisk. Så att det blev en... det blev en morot till att bli fri från min ätstörning.
Men om vi hänger kvar där och vid din ätstörning som du hade, när i tiden var det som du var sjuk då, eller när var det?
Mm. Jag insjuknade när jag var 17, så att det var mellan första och andra året på gymnasiet. Det var väl egentligen flera olika anledningar till det. Jag var ganska osäker i mig själv och att jag inte riktigt visste vem jag var och var inte nöjd med hur jag såg ut. Jag var ganska osäker i mig själv, och sen gick min gammelfarmor bort i den vevan också, och vi stod väldigt nära varandra. Och det blev väl att istället för att jag pratade om hur jag kände och sådär, så tog jag ut det på maten och träningen. Så fort jag var ledsen så var jag ute och sprang eller tränade någonting annat. Och till slut så blev det väldigt, väldigt destruktivt liksom. Det gick överstyr helt enkelt. Så det var flera olika anledningar till varför jag blev sjuk. Ja.
Men hur liksom uppdagades det att du var sjuk? Eller hur? Om du...
Det var väl... framförallt folk i min omgivning som märkte att så här, ja, men att jag rasade i vikt. Jag ville väl inte, jag var mer så här bara, nej, men ni behöver inte oroa er, jag har koll på läget och så. Men det hade jag ju inte. Och sen till slut så blev det väl, ja, men till slut så blev väl framförallt mina föräldrar väldigt oroliga, och jag, ja, jag förstod aldrig varför jag skulle ta hjälp, men jag såg hur ledsna och hur oroliga de var, och att jag tänkte någonstans att det borde finnas en anledning till varför de är så oroliga. Så jag tog hjälp för att jag inte kunde se dem så ledsna och oroliga över mig. Men jag vet ju idag att risk från en ätstörning, det blir man inte för någon annans skull, utan du måste ju se och vilja bli frisk själv för att kunna bli frisk.
Ja. Men när för dig då, när insåg du att du, eller när blev det förändrat där, att det gick från att du ville bli frisk för någon annan till att du faktiskt ville bli frisk för din egen skull?
Ja, så jag hade, eller det var, det är så här, jag har väldigt vissa saker kommer jag ihåg i detalj från den här perioden när jag var sjuk. Och många saker är väldigt suddigt och jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men första gången som jag verkligen insåg och såg hur liten jag var, var en, ja, men det var en kväll jag och min lilla syster skulle fira att hon hade fyllt 18 år. Och vi stod uppe i mamma och pappas sovrum och provade, ja, men provade kläder och, ja, men vi skrattade och hade jätteroligt. Och helt plötsligt så bara när vi står bredvid varandra så ser jag hur, ja, men hur liten jag är mot min lilla syster, och hon är absolut inte stor. Från att ha liksom skrattat och haft jätteroligt så, ja, men bryter jag ihop och sätter mig ner på golvet och bara gråter. Och min lilla syster förstår ju ingenting. Och det enda jag kan få fram är liksom förlåt, förlåt för allting jag har gjort. Det ska bli ändring på det här liksom. Så vet jag bara att jag reser mig upp och sen springer ner till mamma och pappa på nedvåningen och sätter mig i soffan hos dem och bara gråter och säger samma sak till dem, förlåt, förlåt för allting jag gjort, det är slut på det här nu liksom. Och det är väldigt konstigt när jag berättade, för att det var verkligen som att det var vändpunkten på allting. Att jag någonstans här kunde se att jag är väldigt liten. Och jag var så himla trött på att dels vara kontrollerad av ätstörningen som talade om för mig vad jag skulle göra och inte göra. Samtidigt kontrollerad utav alla runt omkring för att se till så att jag åt ordentligt, inte tränade för mycket och allting. Ja, men jag var kontrollerad överallt var jag än var, och jag var så otroligt trött på det, och jag var trött på att känna mig så sliten och svag. Så där var det så här, nej, nu måste det vara ett slut på det här. Och det var ju absolut inte lätt. Det var ju självklart vissa dagar som jag kände att så här, nej, jag orkar inte mer. Och någonstans att min ångest var så stark så att man tvivlade många gånger på om man någonsin skulle bli liksom frisk och fri från det. Men det går. Och jag försökte någonstans så här, som den tävlingsmänniska man är, vända min ångest till något positivt. Att så här, ja, det låter kanske jättekonstigt, men att ja, men får jag ångest så betyder det att jag har gjort ätstörningen missnöjd, vilket var precis det jag ville. För att då, ja, men gjorde jag någonting som ätstörningen inte var okej med. Men att jag kanske gjorde någonting för jaget. Och på så sätt, det funkade. Det funkade för mig att så här någonstans, när ångesten kom så var det att försöka vända på det, bara okej, nu har jag gjort någonting som ätstörningen inte vill att jag ska göra och det är precis dit jag vill komma. Och sen någonstans försöka landa i att ångest är en känsla precis som alla andra och den går över. Även om det kan vara väldigt jobbigt så går den över. Och så pratade jag väldigt mycket om vad jag kände och vad jag tänkte. Och när jag satte ord på vad jag kände och tänkte så blev det så mycket lättare att hantera det och du delade den känslan och den tanken med någon annan. Vilket var otroligt viktigt för mig. Och jag tror att det är så för många också, att det handlar väldigt mycket om att våga prata och våga vara ärlig mot sig själv och andra. För att kunna ta sig ur det.
Men hur svårt tror du att du som har gått igenom den resan just att komma till den? Jag tänker så här att det är två, som man har två personer på sina axlar, en som är ätstörningen och en som är där jag då. Men hur svårt var det för dig att jobba just med de bitarna, att så här acceptera att ångest bara är en känsla som, ja, är ett vidare steg liksom, att få bort den till slut?
Alltså, jag har jobbat väldigt mycket, alltså med mig själv och hur jag ser på mig själv och hur jag pratar med mig själv och försöka vara väldigt medveten om mina egna tankar och reflektera väldigt mycket över, okej, men varför känner jag så här? Alltså, vad kan det bero på? Och ja, men eller har jobbat väldigt mycket med att hitta strategier för hur jag ska kunna hantera vissa tankar jag får eller ja, men någonstans här, acceptera den jag är och att viktnedgång inte är lösningen på problemet. För att det finns, alltså så länge bilden alltså mig själv är skev och man letar fel, då kommer man garanterat att hitta fel. Man kommer framförallt aldrig liksom bli nöjd med vem man är eller hur man ser ut om man ständigt går runt och letar fel om sig själv. Så jag skulle säga att en bra relation till sig själv och sin kropp finner man inte genom viktnedgång, utan den stora biten eller förändringen är ju hur du ser på dig själv och hur man jobbar med det mentala. Och det är väl det jag har jobbat allra mest med, att så här acceptera mig själv och förstå mig själv, ja, varför jag är på ett visst sätt i olika situationer och ja, men vad som verkligen är viktigt för mig och vad som får mig att må bra. Och alltså kanske så här våga liksom säga nej till saker. Att man inte, att inte alltid göra saker för andras skull, fast man egentligen känner att man inte har lust eller inte vill, utan ja men våga säga nej helt enkelt och inte ta på mig för mycket saker. Och sen ja men återigen det jag sa liksom så här, att inte vara rädd för att tala om för andra vad man själv behöver, och våga be om hjälp och våga vara sårbar och ja, som jag sa innan, ärlig mot sig själv och andra. Det tror jag, ja, det är saker som har hjälpt mig väldigt mycket och saker som jag har jobbat otroligt mycket med. Att inte liksom vara rädd för att bli dömd för en känslor eller det man känner. Och lite så här, kan man inte ta mig för den jag är, så kanske det inte är en person jag ska ha i mitt liv ändå. Ja men förstå och respektera sitt eget värde. Och jobba mycket med att utmana mig själv om jag får dumma tankar om mig själv. Ja men så här, en sak som jag har jobbat ganska mycket med genom åren egentligen är att inte skämmas för att springa i shorts till exempel, eller inte skämmas för att springa i sport-BH, utan när jag har fått de tanken att nej men inte ska du springa i shorts eller inte ska du springa i sport-BH, så har man gjort det ändå bara för att övervinna de tankarna om sig själv. Och idag har jag ju inga problem överhuvudtaget med det, utan jag känner mig bekväm med det. Och det är väl, det var bara ett exempel, utan så där har jag gjort många gånger med massa olika saker. Om jag får en dum tanke om mig själv att sådär, nej det där borde du inte göra, eller nej men inte ska du göra det, då kanske det är precis det jag ska göra bara för att övervinna den tanken på mig själv. Så det är väl mycket, jag har jobbat väldigt mycket med mig själv och hur jag ser på mig själv och vara ärlig mot mig själv och mot andra och våga be om hjälp. Och det är saker som jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med för att ta mig dit jag är idag.
Men just det här också, du har ju varit väldigt öppen med att berätta om dels din resa till att vara frisk idag. Men har det också varit viktigt för dig att dela med dig av det du har gått igenom?
Ja, men det skulle jag säga. Det har ju någonstans tvingat mig. Alltså att jag har öppnat upp mig om det har ju, vad ska man säga? Jag har ju verkligen var tvungen att prata om det. Och blivit påmind varje gång jag har pratat om det, att jag absolut inte vill tillbaks dit. För att det var en väldigt jobbig och inte alls rolig period i livet. Så jag tror att det någonstans har varit väldigt viktigt faktiskt att jag har pratat väldigt mycket om det och varit väldigt öppen med att jag har varit sjuk. Och jag gjorde mitt projektarbete när jag gick på gymnasiet om vägen till det friska, döpte jag det till. Vilket gjorde att liksom alla i min klass, alla lärare visste om det. Så det blev ju inte att jag kunde dölja något i skolan eller sådär heller, och eftersom att jag gick en idrottslinje så var det nog väldigt viktigt att alla visste om det. Och det var också skönt att alla, för alla såg ju att jag gick ner väldigt mycket i vikt. Och när jag berättade hur det var så blev det ju heller inga så här hysch-hysch, eller vad man ska säga, om att jag hade gått ner mycket i vikt, utan alla visste vad det berodde på. Så absolut har det varit väldigt, ja, men väldigt viktigt för mig, tror jag, att kunna prata om det och vara så öppen med det. Och det tror jag, om det är någon som är sjuk i det nu som lyssnar på det här, så tror jag att nyckeln till mycket är att våga be om hjälp och våga prata om det. Ja,
Men
jag
vad
tror det är superviktigt.
Har du fått för respons på det här från följare och
Alltså, nu var det länge sedan jag pratade om liksom min resa och att jag har varit sjuk och sådär. Men när jag har gjort det, för jag gjorde det mycket ett tag, jag föreläste lite på mitt gym och att jag, ja, men var på ABC-kliniken där jag själv gick när jag var sjuk, och har, ja, men föreläst lite för anhöriga där och sådana som är sjuka i det idag. Och responsen på det har ju varit väldigt, väldigt bra. Också att det är inspirerande att se någon som, alltså, har varit sjuk men som idag lever ett väldigt aktivt liv, men att man ändå kan hålla det på en sund nivå. Det är väl det som jag har fått mycket så här, att eloge till dig för att du klarar av att hålla det på en ändå sund nivå och inte falla tillbaks. För att det är många som, alltså av de som har skrivit till mig, som tycker att det är den svåra biten. Att det inte blir en överdrift åt något håll liksom. Man har svårt att hitta den berömda balansen liksom. Att det här allt eller inget.
Men jag tänker just på det, hur har du gjort det här då för att hitta just den balansen som alltså den
Ja,
sömnnivån på det?
alltså mycket av det som jag nämnde innan. Att våga prata om det. Men också så här, skilja på, ja, men löpar-Erika och vanliga Erika. Men och så här, inte identifiera mig själv och mitt värde som människa med prestationer jag gör, till exempel. Det var en sak som jag gjorde väldigt mycket när jag började springa. Och något som jag också har jobbat väldigt mycket med. För det var, ja, men presterade jag dåligt så tyckte jag att jag var en dålig människa. Och jag tappade glädjen till löpningen. Ja, men jag glömde bort lite anledningen till varför jag började med löpningen från första början. Vilket är en sak som jag hanterar mycket bättre idag. Alltså, jag tävlar ju och tränar för min egen skull och inte för att bevisa någonting för någon annan. Jag tycker ju att det är jätteroligt att tävla och att träna. Och det tror jag många som håller på hög nivå gör, annars hade man ju inte hållit på. Men det är så viktigt, alltså, jag tror att det är så lätt att glömma bort liksom vad säger man, grundorsaken till varför man började med löpningen från början. Och det är ju för att man tycker att det är roligt. Så det försöker jag påminna mig själv om hela tiden. Jag gör det här för min skull och för att jag tycker att det är roligt. Och sen att så här, att det har varit väldigt viktigt att kunna så här separera de två, löpare Erika och vanliga Erika, eller vad man ska kalla det.
Ja.
Och att så här, oavsett, eller så här, att om man att inte identifiera mig själv med siffror, alltså oavsett om det har handlat om prestationer jag gör eller antalet kilo på vågen som det var mycket ett tag, eller hur mycket kalorier jag ska äta. Alltså, blir det för mycket fokus på de sakerna, då blir det inte roligt till slut. Och de grejerna säger ju egentligen ingenting om vem jag är som person. Och jag tror så här, att det är viktigt att fokus ligger på rätt saker. Att man, ja men som min kropps utseende säger ju egentligen ingenting om min förmåga att prestera som löpare. Och att vi alla, ja men ser olika ut och har olika förutsättningar. Man får inte, eller får inte, det är lättare sagt än gjort, men att så här jämföra sig själv med andra. Eller önska att man hade någonting annat är slöseri med tid, om du frågar mig. För att vi är de vi är, och istället för att lägga fokus på, ja, det här skulle jag önskar att jag hade det här, och jag vill inte se ut så här, gud vad jag är ful, eller alltså prata så om sig själv. Så alltså det går ju åt jättemycket energi på fel saker. Och om man lägger den energin på att alltså ta tillvara på den man är och det man har fått, och jobbat med de förutsättningarna man har, så kommer man ju få en helt annan bild på sig själv. Och det är så mycket som blir så mycket roligare också. För det är väl en sak, alltså jag kan uppleva, jag är absolut inte den smalaste på startlinjen idag. Men jag mår 1000 gånger bättre. Och jag skulle liksom inte vilja se ut på något annat sätt idag heller, för att jag mår så bra med den jag är idag. Och att jag blir ledsen över att så mycket fokus ligger på att man borde vara smalare eller att man borde väga mindre. Och tänk om alla bara skulle så här försöka acceptera den man är, och så här, okej, jag ser ut så här idag. Jag har de här förutsättningarna, och jag ska bli så bra jag bara kan med de förutsättningarna jag har. Det blir så mycket roligare och man har så mycket mer energi till saker som inte handlar om bara mat och träning. För det är väl den så här största, eller en av de största skillnaderna som jag känner idag, att all min vakna tid går inte åt att tänka på mat och träning. Och det finns ju så mycket fördelar med att inte ligga på ett underskott heller. Alltså återhämtningen blir bättre. Du kan stegra din träning på ett annat sätt. Skaderisken minskar markant. Du har ork och lust att göra andra saker än att bara fokusera på mat och träning. Alltså livet är ju så mycket mer än bara det. Och jag vet bara själv att ja, men, går inte träningen bra och så har man inte orken till att göra någonting annat än att träna. Alltså då känns ju livet känns ju så meningslöst.
Mm.
Alltså träningen går dåligt, man orkar ingenting annat än att tänka på mat och träning. Alltså vad är det? Vad är det? Alltså det är inget roligt liv att leva. Och jag tänker också så här att det är väldigt sällan någon på hög, alltså som tränar väldigt mycket och ligger på en hög träningsmängd äter alldeles för mycket mat. Alltså det är ju väldigt sällsynt. Så jag tror att många kanske alltså behöver tänka på det, en sak också som jag själv har jobbat på, att det finns så himla mycket olika kostråd överallt och att man ja, men man ska någonting som anses som onyttigt. Jag gillar inte att använda det ordet egentligen, men då förstår folk vad jag menar.
Ja.
Ja, men någonting som anses som onyttigt för många kanske är för mig mer nyttigt att äta för att skapa mer hälsa. Att inte känna mig, att inte få dåligt samvete över saker jag äter eller känna att jag förtjänar någonting. Så det har varit en väldigt viktig del för mig också, att jobba på så här, ja men de där kostråden kanske inte gäller mig. Ja, nu har jag babblat jättemycket.
Men jag tycker du tar upp väldigt många bra saker som jag hade tänkt fråga om, men jag tänker just i löpningen och i löparvärlden så är det ju, jag tycker du har en viktig poäng med det du säger. Det är sällan man har sett en elitlöpare eller en som satsar så mycket som man säger så här, den där personen äter för mycket. Det tror jag aldrig har hört någon. Det är snarare Nej. Så här, tänker jag, att man äter för lite istället. Och det där blir ja. Så, för jag vet att det är så lätt att, som du har varit inne på, att fastna vid att så här, om du skulle väga lite mindre så skulle du nog kunna göra en snabbare tid. Eller kunna springa ännu snabbare. Eller, och det blir så normaliserat att man bara säger så. Dessutom så, vad jag kan se, så blir det så här till slut. För kvinnor då så blir det också så här normaliserat att så här utebliven mens, alltså signaler som tyder på att så här, det här är ett ätstörningsbeteende, men där blir det så normalt att det är många som faktiskt har utebliven mens som kanske äter för lite, att det blir normaliserat så att det är så vanligt och man går inte till botten med vad som är problemet, utan bara att ja, men det är så för många. Eller hur ser du på den saken?
Ja, nej, men det är nog alltså som du säger att ja, men just det här med utebliven mens är väldigt vanligt. Alltså jag själv hade ju inte mens på jättemånga år och det tog lång tid innan jag fick tillbaks den. Och jag tror inte att många förstår vilka konsekvenser det kan få. Alltså jag tyckte att det var en lyx att inte behöva ha mens, att inte behöva tänka på det eller, men jag förstod ju heller inte vad konsekvenserna av det kan bli. Och jag märker ju också idag att lär man sig hur ens kropp fungerar och vad man, ja men lyssnar på signaler, så upplever jag inte det som ett, alltså ett problem eller någonting som hindrar mig i min träning eller löpning. Sen är det såklart väldigt, väldigt individuellt. Men är man bra på att lyssna till vad kroppen behöver så kanske det underlättar. Alltså jag säger verkligen inte att så här, det finns ju de som har väldiga problem, men jag tror kanske överlag att man inte har så mycket kunskap kring det. Och inte är så intresserad av att veta mer heller. Och det finns ju inte, alltså det har ju kommit, det har börjat pratas mer om de senaste åren bara. För innan pratades det ju inte alls mycket om mens eller ja, men utebliven mens inom löpningen. Men det finns ju mycket mer att läsa idag om de sakerna. Jag menar, alltså, jag kan absolut uppleva att ja, men dagarna innan jag ska få mens eller den dagen jag har fått mens, att jag är lite mer trött, jag har inte samma ork. Men jag kan också få, alltså från ja, men under de dagarna jag har mens och sen den sista dagen under mensperioden, så, och 2 veckor fram, så kan jag ha alltså så mycket energi och träningen går oftast super bra. Och det känns som att jag får ut väldigt, väldigt mycket. Alltså det känns som att man får en liten boost liksom. Så att jag ser mer att jag vet att, eller det är ett tecken på att min kropp mår bra, än att se det som något jobbigt idag. Alltså, som sagt, jag tyckte att det var en lyx innan att inte ha det, men nu skulle jag bli orolig om den skulle försvinna. Ja. Har man inte sin mens så kanske man ska börja fundera på varför man inte har det.
Ja. Men jag tror också det där. Alltså även bara också för, alltså det är ju vanligt kanske hos män också att så här, inte äta tillräckligt mycket när man tränar så pass mycket som man gör, och får i sig tillräckligt med energi. Ja. Men vad skulle du säga är största skillnaden? Du har varit inne på det lite också, men hur upplever du den största skillnaden nu när du själv känner att du faktiskt får i dig så mycket energi som du behöver få i dig?
Ja, alltså jag har haft väldiga problem med att kunna hålla mina blodvärden på ett bra nivå, eller mina järnvärden överlag liksom på en bra nivå. Och det här har jag haft problem med alltså när jag inte hade mens. Så att jag kunde ju inte skylla på mensen att jag hade dåligt järnvärde. Men där kan jag ju säga att de senaste åren så har det blivit, eller egentligen det senaste året, så har det blivit mycket, mycket bättre. Och jag vet inte om det har med det här jag ska berätta och göra, eller om det beror på flera olika saker. Det har säkert jättemånga, finns säkert jättemånga olika anledningar, men innan så tränade jag nästan uteslutande alla mina pass på tom mage. Alltså tränade på morgonen innan jag hade ätit frukost, och det gör jag nästan aldrig idag. Utan alltid till att äta frukost innan. Det är någon enstaka gång när jag har något kort, lätt distanspass. Och det är den, ja, och man känner att okej, men idag hade det varit skönt med en morgonjogg och sådär. Så det händer någon gång ibland, men absolut inte som innan. Jag skulle inte få för mig att köra ett kvalitetspass på tom mage idag, vilket jag gjorde ganska mycket innan.
Ja.
Så där tror jag är en av anledningarna till att mitt järnvärde och blodvärde har blivit mycket bättre. Att man inte sliter på kroppen på samma sätt. Men jag upplever ju, alltså jag äter ju betydligt mer nu än vad jag gjorde tidigare. Så att det är klart att jag känner att jag har mer energi, alltså jag återhämtar mig snabbare. Ja, jag det är väl det.
Ja. Men hur alltså då, nu ska jag bara summera. Nej, men så här, jag tänker också att så här, när man som du också är frisk ifrån sjukdomen nu. Hur skönt är det liksom att kunna säga så här att, för att jag kan tänka mig att det blir lätt så här att man är i symbios med, alltså jag är min sjukdom, eller jag är, ja men du förstår vad jag menar, att så här, hur tycker du att det känns för dig nu när du är fri ifrån det, eller alltså när du känner dig frisk ifrån det? Hur viktigt är det också att faktiskt säga att du är frisk ifrån ätstörningen?
Ja, men alltså det, jag, alltså den perioden som jag har gått igenom och den delen av livet är ju en stor del av varför jag är den jag är idag. Så det är inget jag kan komma ifrån att jag har varit sjuk.
Nej.
Men min sjukdom är absolut ingenting som identifierar mig längre. Eller att jag känner att så här, jag vet inte hur jag ska liksom förklara det, men att jag känner att så här, jag är lite färdig med den delen av mitt liv. Sen är det ju absolut erfarenheter som jag alltid kommer bära med mig, och det är ju en del av den jag är idag, och varför jag är som jag är idag har ju också en stor del till det. Men det är väldigt skönt att inte känna det här att, ja men, ångest över allting som man gör, eller att ha någon som talar om för en vad man ska göra eller inte göra, och att inte få dåligt samvete om man äter någonting, eller inte få dåligt samvete om man känner så här, nej, idag är inte min kropp redo eller huvudet redo för att träna. Och kunna ta en oplanerad vilodag utan att känna så här, bara fan vad dålig jag är.
Mm.
Det är otroligt skönt. Att, ja men, vara fri ifrån att känna ångest över allting. Och vara trygg med någonstans att så här, livet är så mycket mer än bara mat och träning.
Mm.
Ja, det är väldigt skönt att alltså inte ha ångest över allting som man gör.
Mm. Men jag tänkte vi ska komma in på din träning också. Som du... hur går det för dig med träningen nu?
Jo, men det går bra. Jag har... Ja, men jag har haft en månad nu egentligen som jag känner att jag så här har kunnat stegra upp träningen lite. Jag har haft lite problem med en sena i raka lårmuskeln som blev en liten överbelastning. Nu låter det som att jag pratar emot mig själv här när jag sitter och säger att jag har varit lite skadad. Men det har med andra saker att göra. Ja, det känns i alla fall väldigt skönt att jag har kunnat stegra upp träningen nu och att det går bra. Jag känner att kroppen svarar väldigt bra och att huvudet äntligen är med mig igen. Vilket också är väldigt skönt. Jag tränar inte alls som jag gjorde för typ ett år sedan. Men ja, det går sakta men säkert framåt.
Mm.
Så att det är roligt.
Men hur skulle du säga, du sa att du inte tränar så som du gjorde för ett år sedan. Vad är skillnaden? Eller tränar du mindre nu eller tränar du mer? Alltså...
Ja, men jag tränar betydligt mindre nu. Och det är att det här året har varit väldigt tufft på många sätt. Ingenting som har med ätstörningar eller någonting sånt att göra. Men det har varit, ja, men en nära vän som har gått bort, och min farfar har gått bort, och Ja, det har varit väldigt, väldigt mycket som har påverkat mig mentalt liksom. Ja, men kroppen har inte liksom riktigt varit där. Och sen så känns det nu som att jag har kunnat börja stegra upp träningen och att jag svarar på träningen igen. Men jag är också väldigt förvånad över hur bra träningen ändå har gått med tanke på hur lite jag har sprungit i år mot vad jag brukar göra. Vilket är en sak som jag kommer ta med mig framöver, att det kanske är så att min kropp svarar bättre på en mindre mängd träning. Och inte det här jaga massa mil, utan ge kroppen ordentligt med återhämtning och vara 110% redo när det är dags för kvalitetspass. Och det är mycket så jag och min nuvarande tränare har jobbat. Att så här, inte stressa fram någonting och väldigt mycket dagskänsla. Men också se till att vara fräsch och pigg både i kropp och huvud när det är dags för kvalitetspass. Vilket har varit, ja men jag känner att jag har svarat väldigt bra på träningen utifrån det.
Men när man kollar där bakåt, vad har du kört för, har du kört några lopp i år eller hur har det varit under året här 2022?
Ja men egentligen från april så har det varit lite, då har inte varken kroppen eller huvudet velat vara med mig. Så jag har kört något lopp här i Kalmar. Kalmar och Öland. Men mest för att det är roligt att tävla, inte för att prestera liksom. Sen skulle jag, mitt stora, eller ett utav mina stora mål i år var att göra en bra tid nere i Köpenhamn, som gick för en månad sedan. Men där var det också bara jag och en kompis åkte ner till Köpenhamn och hade väldigt fina dagar där. Både hon och jag sprang loppet där och jag hade en superhärlig känsla i kroppen genom hela loppet. Och som var mitt längsta, eller ett utav mina längsta pass i år. Så jag kände mig ju liksom inte, hjärta lunga var med mig, men jag var helt slut muskulärt. Det kändes som jag hade sprungit en mara, men det var ju bara en halvmara. Nej, så det loppet har jag med mig väldigt, väldigt mycket. Att det kändes så pass bra som det gjorde. Ja, det har inte blivit mycket tävlingar i år, men några stycken har det blivit. Så jag tänker att jag kanske ska köra en halvmara här hemikring. Som går om en månad, typ. Tror jag. Tror det går 12 november eller något sånt där som går här hemikring. Så då tänkte jag att jag kanske kan få in en halvmaratävling till. Ja, så det har inte blivit så mycket tävlingar i år.
Nej.
Men jag tänker att jag tar igen det nästa år.
Ja.
Ja.
Men annars, du har ju också kört triathlon och så. Vet jag.
Ja,
Hur har det
jajamän.
varit det? Att köra...
Vad sa du?
Hur har det varit det? Att köra triathlon?
Jo, men det var väldigt roligt. 2018 och 2019 körde jag Ironman i Kalmar, fulldistans båda två. Och fulldistans är ju då 3,8 kilometer simning, 18 mil cykel och 4,2 mil löpning. Och det är ju långt. Men det var väldigt, väldigt roligt och jag behövde en ny utmaning de 2 åren. En liten paus ifrån bara löpträning. Vilket var väldigt viktigt tror jag för mig. Och idag är det ju väldigt skönt att kunna ha både cykel och simning som man kan göra om man inte kan springa till exempel. Ja, det var väldigt, väldigt roligt att tävla och träna triathlon. Får se om det blir något igen framöver. Jag körde en minitri i somras. Så det är en tiondel av en fulldistans.
Ja.
Så det är lite mer överkomligt så att säga. Men man behöver ju vara snabb på bytena och det är väl min svaga sida. Jag är inte så snabb på bytena.
Det är något du får träna på helt enkelt om du nu ska köra det igen.
Ja, där har jag utvecklingspotential.
Exakt, exakt. Men annars då, vad skulle du säga om man ser bakåt, alltså på loppen du har sprungit, är det något lopp som du tycker har gått extra bra eller som du är extra nöjd med eller så, som du kommer ihåg så?
Ja, men 2019 hade jag, dels så sprang jag, eller så gjorde jag då Ironman på hemmaplan. Och kom trea i min age group där. Dels för att, alltså, det är väl ett roligt idrottsminne jag har. Dels för att det var på hemmaplan och för att jag hade en väldigt bra dag. Och sen får jag nog ändå säga, när jag sprang Valencia samma år, 2019, då hade jag som mål att springa under 3 timmar på maran där. Och träningen inför det hade gått väldigt, väldigt bra. Och jag åkte ner dit med en kompis. Samma kompis som jag var i Köpenhamn med för inte så länge sedan. Vi var ett härligt gäng där nere. Så det var bra stämning alla dagar när vi var där. Loppet gick väldigt, väldigt bra. Eller jag kände att det gick bra. Och det var roligt att uppnå det målet som jag hade.
Och vad sprang
Så
du på för
jag får
tid då?
nog... Vad sa du?
Vad hade du för tid där på det här loppet?
2:57,40. Det är nog mina... 2019 var ett bra tävling och träningsår för min del. Så de två får jag nog säga hittills är mina roligaste idrottsminnen. Ja, det tror jag.
Men annars då, om man ser nu hur ser det ungefär en träningsvecka ut för nu då?
Ja, men förra veckan så körde jag. Jag har 2 veckor här nu, eller 3 veckor, där jag stegrar upp löpningen lite. Alltså byter ut alternativträningspassen till löppass istället och ser lite hur kroppen svarar på det. Men förra veckan så körde jag 50 minuters cykel på måndagen tror jag. Och styrka. Och sen på tisdagen så körde jag 1000 meter, 900 meter, 800 meter, 700 meter, 600 meter, 500 meter, 400 meter, 300 meter, 200 och 100 meter. Med 60 sekunders vila tror jag. Som skulle gå ganska snabbt då. Och det var mycket jobbigare än vad jag trodde att det skulle vara. Men det var väldigt roligt pass. Och det gick väldigt bra, så det var kul. På onsdagen hade jag bara en lätt återhämtningsjogg. Torsdag körde jag 3 gånger 10 minuter med 2 minuters joggvila. Och sen upp och ner jogg då. Och sen fredagen körde jag crosstrainer och styrka. Vilade i lördags och sprang 2 timmar igår. Och sen den här veckan då så byter jag ut ett löppass. Eller jag tar bort ett alternativträningspass och byter ut det till ett löppass. Så det blir ett löppass mer den här veckan än förra veckan. Så får vi se kroppen svara på det. Så det är inte jätte, alltså visst, det är för några kanske det är mycket träning, men för några är det väldigt lite träning.
Ja.
Men det var vad min kropp och mitt huvud klarar av just nu, och jag känner att jag svarar väldigt bra på det.
Ja.
Så ja.
Vad är målet då? Eller vad är det för till nästa år? Är det halvmara som du siktar på då, eller vad blir det för distans som du...
Ja, men det har jag nog. Halvmara och 10 kilometer hade varit roligt att försöka slå personligt rekord på.
Ja.
Ja.
Vad har du för personligt rekord på de distanserna?
På halvmaran har jag en 23:11.
Ja.
Och på 10 kilometer har jag 37:36, tror jag. Så det, de tiderna tänker jag att jag ska försöka slå i år.
Ja, men då håller vi tummarna.
Eller inte i år. Det blir
nästa år, 2023.
Nästa år.
Ja, annars blir det tajt.
Ja, det kan vara bli lite kämpigt. Men, nej, men nästa år siktar jag på det.
Ja. Jag har fått in lite... Jag har fått in lite lyssnarfrågor också, som jag tänkte vi ska ta. En av frågorna är just lopp på Öland, vilket som är ditt favoritlopp på Öland.
Jag måste nog säga Öland Ultra. Det är ett väldigt roligt lopp. Det brukar vara väldigt, väldigt varmt när det går, men det är väldigt fin miljö att springa i. Ja, det finns två olika distanser att välja på med. Så det finns 25 kilometer eller 50 kilometer.
Ja.
Men 25an är liksom slutet på 50,
okay.
50 kilometer. Så att det är... Båda loppen är väldigt fin att springa i. Det är lite jobbigt, men lite varierat underlag och sådär. Men det är en... ja, den gillar jag. Ja. Den är rolig att springa.
Kör du många lopp på Öland? Öland och Kalmar? Mm. Du bor ju där nere, tänker. Eller har du sprungit många lopp?
Jag skulle nog säga att de flesta loppen jag springer är på hemmaplan.
Ja.
Faktiskt. Jag gillar, det brukar vara så himla bra stämning och det är roligt att springa på hemmaplan. Kalmar är ganska platt. Ja.
Men du springer för Högby också?
Ja, precis.
Hur är det i den klubben då? Eller hur är det att springa för Högby? De arrangerar mycket lopp och de har ju mycket grejer. Alltså...
Ja, nej men de är väldigt aktiva... med lopp och den biten. Vi har en del gemensamma träningar ihop med, alltså med klubben.
Mm.
Jag är lite dålig på att vara med på dem bara. Man ska få ihop livet och det är inte alltid man får det. Men de gångerna som jag har varit med så är det, alltså, det är väldigt roligt och det är så många fina människor i Högby. Det är som en liten extra familj. Och alla är väldigt välkomnande. Så jag trivs väldigt, väldigt bra i Högby. Många fina människor som sagt.
Mm.
Ja.
Jag tänker att vi tar en till lyssnarfråga som är som handlar om frukost. Och vilken är din favoritfrukost?
Och jag är väldigt mycket perioder när det kommer till frukost. Men nu på hösten så gillar jag gröt. Gärna dricka och äta någonting varmt på morgonen. Och då brukar jag med vanlig havregrynsgröt, lite banan, lite russin eller dadlar på, kanske lite nötsmör. Med lite nötter och fröer. Med lite sådär. Äpple är väldigt gott den här tiden på året också.
Ja.
Så att jag varierar toppings lite, men gröt är det mest nu på hösten och vintern.
Ja. Så det varierar över säsongen kan man säga.
Exakt. Yoghurt och lite smoothies och sånt brukar mer vara på våren, sommaren när det börjar bli lite varmt ute. Ja.
Men skulle du säga att frukost är en av dina favoritmåltider eller är det...
Ja, det var nog mer innan tror jag. Men jag gillar verkligen att sitta ner och äta frukost i lugn och ro och starta dagen lite lugnt och härligt.
Ja.
Ja.
Jag har en till lyssnarfråga
Yes.
som lyder: hur frisk och fri känner hon sig från ätstörningen idag? Vi har ju varit inne på det tidigare.
Vad sa du?
Vi har ju varit inne på det tidigare, men...
Ja, nej men jag känner att alltså jag mår väldigt, väldigt bra och som jag sa innan, jag identifierar mig absolut inte med min sjukdom längre. Alltså det kommer ju alltid vara en del av mig, men jag låter den verkligen inte påverka mig. Nej, jag skulle säga att jag är absolut inte sjuk idag. Och mår väldigt, väldigt bra.
Men jag tänkte på en sak som du var inne på tidigare, just när det kommer till det mentala i just löpning, att det är så här, det är väldigt konkret att så här, du springer på en viss tid, du får en tid. Alltså det är ju väldigt mycket, och det här, det är så lätt som du också var inne på, att så här, det är så lätt att värdera, eller man är sina tider, så här, nu är jag inte bättre än så här, att man är sin prestation, att så här, jag tycker det där är väldigt viktigt att man särskiljer på, vilket du var inne på också, att så här, men hur jobbar du aktivt med det? Jag antar att det är inte bara att man så här, nu bestämmer jag mig för att nu är jag inte min prestation,
Nej.
utan jag är ju mer som person. Nu, du är ju Erika, alltså.
Nej, men jag tror väl alltså mycket så här grundar sig i också, är man, ja men lite som jag var inne på innan, alltså så här, beroende på hur man ser på sig själv och vad man tänker om sig själv, tror jag har jättestor inverkan på vad man väljer att lägga sin energi på. Att såhär, ja men okej, idag gick det inte som jag hade tänkt mig. Men vad kan jag göra bättre till nästa gång? Och sen, ja men jag tror det stora jobbet liksom ligger i hur man ser på sig själv och pratar med sig själv. Tror jag. Jag vet inte, vad känner du?
Ja, men jag tror att det där är, alltså att man någonstans kan särskilja så här, att man är inte sin prestation, plus att så här, fokusera på det som faktiskt är viktigt för en på riktigt. Att så här, det är så lätt med just sociala medier och sådana saker idag, att så här, alltså man jämför sig ju hela tiden, inte bara i löpning utan i andra saker också, att så här, verkligen hitta det som man själv vill lägga sitt fokus på och som inte dränerar den på energi, liksom.
Nej, precis. Nej, det gäller ju att hitta, alltså återigen så här, landa i varför gör jag det och för vems skull gör jag det? Alltså man gör ju det för sin egen skull, för att man tycker att det är roligt. Och ofta är ju folk upptagna med att tänka på sig själva. Alltså många gånger kanske man tror att fler lägger märke till vissa saker. Men så är det en själv som har byggt upp det bara. Och där brukar jag väl försöka tänka att man inte är så jävla viktig.
Nej, exakt.
Alltså att man oftast har, ja varför skulle någon bry sig om hur jag presterar liksom? Det kanske lät jättedumt, men
Nej, men
jag
jag
tror
förstår
faktiskt
din
vad jag
poäng.
menar.
Nej, men jag fattar vad du menar. Ja, men det blir också lite så här att man bygger upp en föreställning själv om att så här, nu kommer andra tycka så här om, Speciellt om man har tränat för ett mål eller så vidare. Och är ganska öppen med att man har, nu är det här mitt mål. Mm. Och så kanske man inte når hela vägen fram. Men,
nej.
Alltså det är inte ett, jag tänker så här också, jag lyssnade på en intressant podd idag just om det här. Att så här, vad är ett misslyckande då? Ett misslyckande är ju inte att du inte når fram till det resultatet du har tänkt. Utan det är ju en lärdom på vägen. Och du tar ju nya tag säkert fram. Ett misslyckande är om du skulle inte nå fram till målet och sen bara, ja men nu ge upp. Alltså lägger av helt. Men det är ju mer en lärdom, tänker jag.
Exakt.
Framåt.
Och det är så mycket, alltså det är så mycket som kan påverka. Ja. Alltså just den dagen ska det vara, det ska vara bra väder, du ska ha en riktigt bra dag. Du ska ha sovit bra, du ska ha ätit bra. Alltså det är ju så många olika faktorer som spelar in som inte har någonting med att göra hur du är som person.
Nej, exakt.
Och det är viktigt att komma ihåg. Alltså, och jag upplever ju att allting blir så himla mycket roligare om man försöker i alla fall släppa kraven lite på sig själv. Och att allt inte behöver vara perfekt.
Nej.
Ja.
Nej, men jag tror det också är så här viktigt, även om det går bra ett lopp eller om det går dåligt ett lopp. Hur bemöter man, alltså ens mindset borde ju ändå vara på samma sätt. Alltså det är inte bara så här att du, jag kan tänka om man hamnar i ett sånt flow att bara gå bra och bra, då kanske man inte gör de här grundbitarna heller.
Nej.
Så det är som du säger, då kanske man den dagen som det inte går bra så kommer det ju vara jättejobbigt för en att så här, jaha, nu gick det inte bra, men det har gått bra 10 gånger tidigare. Alltså, det gäller ju att hela tiden komma ihåg sitt värde som du också har varit inne på, tycker jag, utöver bara löpningen.
Ja, och det går ju inte alltid bra för alla.
Nej.
Alltså det finns ju ingen det alltid går bra för.
Nej.
Alla har ju sina små berg-och-dalbanor på vägen, tänker jag.
Ja, exakt.
Så det är ju inget unikt för dig och mig att det går dåligt bara för oss, utan det gör det ju för alla, och det går ju bra för alla någon gång också.
Ja, men jag tror det är lätt att tänka så att det är bara du och jag som, alltså man själv som har det så, alla andra går det så bra för. Ja, så. Men jag tror bara att det där är viktigt att komma ihåg. Att, så här, och som du är inne på, kom ihåg varför man faktiskt gör det från första början.
Ja.
Så det kan nog vara svårt, eller vara lätt att man bara fastnar i så här att nu ska jag jaga tider, nu ska det bli ännu bättre, bättre. Alltså, det kommer man aldrig bli nöjd med. För gör man en tid, då kommer man ju tänka, men nu kan jag göra ännu bättre.
Ja.
Jag tror det är viktigt.
Ja, absolut. Det tror jag också är viktigt.
Men känner du att det är någonting vi har missat här? Eller hur känner du? Eller någon fråga som jag har missat att ställa? Eller?
Nej. Jag tycker att du har skött dig väldigt bra.
Skönt. Nu kan jag gå ut och må bra här tills jag gör nästa intervju. Nej.
Ja, exakt. Nej, alltså jag är bara väldigt väldigt tacksam och glad att jag får vara med, och för att du ville lyfta ett viktigt ämne. Ja, och jag hoppas att vi har uttryckt oss bra, och att det är ingen som, ja men att någon kan ta med sig något positivt härifrån.
Ja. Ja, men jag vill tacka återigen för att du ville vara med och prata om det.
Ja.
Så önskar jag dig stort lycka till i framtiden.
Ja, och du med, Marcus.
Ja, tack.
Ja, tack så mycket.
Ha det så bra då.
Du med, lycka till med träningen.
Ja, hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Mötlöparen med Erika Lindeblad som gäst. Mitt namn är Marcus Håberg, och som jag sagt tidigare så får du som lyssnar komma in med tips och idéer på hur jag kan göra den här podden bättre, eller om du sitter inne på någon person som jag borde träffa. Vi har haft en väldigt händelserik höst och vi har jobbat på med många avsnitt. Vi kommer också fylla på med nya avsnitt, så håll ögon och öron öppna, för snart hörs vi igen. Så länge önskar jag
dig en trevlig dag, trevlig kväll, trevlig, beroende på när du lyssnar. Helt enkelt, ta hand om dig så hörs vi snart igen. Ha det så bra, hej då!